Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier och annat spännande. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som är i studion tillsammans med min kollega Ulf Bettersson. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
Ja, det finns så mycket att prata om så det är inte sant. Vi har en rapportperiod som har börjat på Stockholmsbörsen. Vi har Israels svar mot Iran som kom i natt. Vi har olika typer av ränteuttalanden från USA. Och vi har en stor affär när Geely säljer sina B-aktier i Volvo. Så det finns att välja på.
Och vi kan säga det också att det är fredagen den 19 april och klockan är strax 10, så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Den stora nyheten är väl ändå att Israel har slagit tillbaka på helgens attack från Iran här. Det är väl det som ställer till oreda på marknaden idag, antar jag.
Ja, det är det. Just nu när klockan är 10 så är Stockholmsbörsen OMX30 ner 1,4%. Men det är ändå betydligt mindre än vad terminerna pekade när det var som värst faktiskt i morse här vid 4-tiden. Jag råkade vara vaken då, så jag följde terminskurserna i realtid och då stod Nasdaq-terminen på minus 2% och nu ligger den här vid 10-tiden på 0,6 ner ungefär. Så det var värre, 1,5% värre än vad det är nu, och det tar att göra med att det är väldigt osäkra uppgifter, får man säga, där USA då sagt att det handlar om missil- och robotattacker, medan Iran säger att det har varit drönare. Och det är ju ganska stor skillnad på hur man ska se allvarligt det här är, och det kommer ju klarna under dagen, men just nu så är det ändå begränsade skulle jag säga effekter på de finansiella marknaderna. Vi hade ett oljepris över $90, men som har fallit tillbaka till 87. Vi hade lite stark dollar, men inte jättekraftigt. Guldpriset var över 2400, men har backat tillbaka. Och ja, jag tror att marknaden vill... Det är ingen som vill, osäkerheten finns där, och då vill man inte göra några stora steg varken åt höger eller vänster, utan man sitter kvar här, och vi kommer nog ha det så fram till New York kanske öppnar i eftermiddag här. Och det vore ju inte orimligt, tycker jag, om man får en svag avslutning. Som svensk placerare så finns det ju liksom, tycker jag i alla fall, mer risker än möjlighet att ligga kvar i korta positioner över helgen här, för man vet ju inte hur det här utvecklas, och då är det nog bäst att ta det säkra för det osäkra, tycker jag.
Det håller jag väl med dig om. Som sagt, går det ner idag, vilket också verkar göra i USA, så blir det sjätte dagen i rad här med nedgång. Och man ser väl, vi vet ju när det är såna här aktioner att det är ju ett levande skeende, så att säga. Så det är väldigt svårt att se vad som händer, även om vi hoppas på att det kanske lugnar ner sig och att ingen vill ha ett större krig och mer oroligheter. Men det här kommer ju också lite inne när börsen nu är på väg in i den här perioden som traditionellt brukar vara svagare, så att säga. Nu är vi inne precis i rapportperioden, men när den tar slut så börjar vi ändå få lite lugnare, och eskalerande geopolitisk oro är ju ingenting man önskar sig i det läget.
Nej, tittar man på de kortsiktiga rörelser så har det har pågått ett antal månader. Dels har vi haft en väldigt stark uppgång sedan i slutet av oktober förra året. Men vi har haft lite försök till dippa. Vi var ner en del i januari. Men annars, de här 1%-nedgången vi har haft, snabbt har det kommit in köpare som kommer tillbaka och köper upp det där. Men nu, sista veckan, som du säger, Agneta, så börjar ju framförallt i USA, så sjätte dagen i rad, och dagstrenden har varit exakt likadan. Man har öppnat upp och stängt på dagslägsta ungefär. Och det har gjort att, det är lite märkligt egentligen, det har gjort att New York-börserna faller när Stockholmsbörsen är stängd. Och sen så har terminerna inför nästa morgondag öppnat upp, så Stockholmsbörsen har ju inte alls gått ner lika mycket som New York-börsen sista dagarna här. Och ja, delvis har det att göra med att ABB höjde mungiporna igår, men även lite, ska vi säga, någon slags dyngseffekt. På något sätt, tidszonseffekten.
Vi ligger i rätt tidszon för en gångs skull.
Precis. Vi är inte med på nedgångarna, utan bara på uppgångarna lite grann.
Och vi har ju sett på räntesidan har det också varit väldigt stökigt. Den amerikanska räntan på 10-åriga statsobligationer. Den var uppe i tisdags då på 4,70. Det var årshögsta faktiskt efter den här då, attacken i helgen. Och den har ju wobblat fram och tillbaka också och ligger nu på 4,60. Och det gör ju, kommer sig också av att även inflationen spökar i USA. Fed-chefen Jerome Powell var ute i veckan också och sa att det kan dröja längre än väntat innan inflationsmålet nås. Investmentbanken UBS skrev här i ett scenario att de kanske till och med tror att styrräntan kan höjas till 6,5. Även om det inte är deras basscenario så att säga, så börjar det komma sådana tongångar, och det pekar ju också att liksom, osäkerheten ökar och att det riskerar att man tar hem lite vinster helt enkelt.
Ja, absolut. Och det gick ju väldigt bra för USA att få ner inflationen från de här höga nivåerna. Men så har den stannat här på drygt 3% ganska lång tid nu. Och då är det klart att ju längre den ligger där, desto mer osäker blir man ju på om man verkligen ska få ner det till målet till 2%. Och då kanske Fed måste liksom börja bli ännu mer tajta så småningom. Det är en osäkerhetsfaktor. Och det är klart att det kommer ju hämma ekonomin för mycket av den här, ska vi säga, gröna skotten vi har sett. Det är ju på förväntningar om att lägre räntor ska göra att konjunkturvändningen kommer snarare än senare. Men det är klart att om vi inte får räntesänkningen, då är det risk att konjunkturuppgången bryts och att vi istället ska neråt. Men än så länge så är marknaden, och det ska bli väldigt intressant. Nu tror jag liksom bolagsvd:arna, de vågar nog inte säga så mycket om framtiden, men som ABB var positiva för och vändning andra halvåret, men det är ju inte riktigt den känslan som är när man tittar på räntor och allting annat.
Nej, rapportperioden är ju nu i full gång. Det började väl egentligen på allvar i tisdags med Ericsson. Och du har ju suttit nu i tv här på morgonen och också kommenterat där. Vad är det för rapporter du tycker är de viktigaste denna veckan?
Ja, de viktigaste är ju Ericsson som du säger, ABB och Tele2. Det är ju, ja, och Nordea också då förstås, men där var inte kursrörelserna så stora. Tar man den totala bilden så är det positiva reaktioner på rapporterna. Fram till torsdag eftermiddag så hade 21 bolag på Stockholmsbörsen lämnat. 14 hade stigit på rapportdagen, 7 var ner. Vinnare är ju då bland storbolagen är det ju Tele2 och ABB. Totalt så är B Group, ståldistributören, upp. Den var upp 12%. Den har ju gått svagt in i rapportperioden, så det kanske inte varit så märkligt. Men det är positiva reaktioner på rapporten. Och tittar man mer i siffrorna i rapporterna, så det som överraskar är en väldigt stark bruttomarginal. Överraskade väldigt starkt i Ericsson, överraskade tyckte jag i Volvo. Till och med Dometic som kom med ett ganska svagt resultat lyckades ändå öka bruttomarginalen. Så det är uppenbart att prispolitiken fortfarande talar till företagens fördel på något sätt.
Man har alltså höjt priserna mot kund mer än vad de egna kostnaderna ökat helt enkelt.
Precis.
Några bolag som hör ihop här lite. Du nämnde Tele2 här som gick upp kraftigt på sin rapport. Vår kollega Rickard Bråse kommenterade ju dem här, och det var som sagt var starka kassaflöde, vilket gjort att skuldsättningen kommer ner här och ligger en bit under målet, vilket kan öppna för kanske antingen investeringar eller extra utdelningar. Han har tidigare rekommenderat att köpa Tele2, men nu börjar den komma för sin motiverade värdering. Skulle de i och för sig skärpa till sig och kunna få en värdering som är i linje med den finska operatören Elisa, så skulle ju aktien kunna ha mer att ge här. Så han tycker väl ändå att risken är låg att behålla Tele2 relativt andra mer konjunkturkänsliga bolag, även om den har nått kanske sitt motiverade värde. Och det hänger ju också ihop med det här med Kinnevik. De säljer ju sina Tele2 aktier nu och delar ut hälften av de pengarna de får in där. Och det rör sig om en utdelning då på nästan 7 miljarder här. Och det här vi har pratat om det här tidigare i podden, så att det blev 23 kronor per aktie de delade ut. Vi pratade för några veckor sedan om att det borde kunna bli 20 kronor, så att ungefär där hamnade. Men Kinnevik lider ju fortfarande av det här med jättestor rabatt på den portföljen med framförallt onoterade bolag de har här. Och vår kollega Mikael Olsson argumenterade för att de kanske borde göra återköp istället för att dela ut pengar när man har en rabatt på nästan 50% på sina innehav egentligen om man tar bort kassan.
Ja, och det argumenterar jag också för. Vi hade ju Gigio Ganev, Kinneviks vd på i Rapportmorgon i torsdags var det väl här. Och jag pratade med dem kring det där. Och nej, de hade tydligen lyssnat på ägarna och de ville ha utdelning istället för återköp. Det kanske är de här familjerna som liksom vid sidan av Stenbeck som vill ha pengar och inte liksom en höjd aktiekurs. Men för många, de flesta andra hade det varit mycket bättre att köpa till 30% rabatt den portfölj man känner väl och äger än att dela ut pengarna. Dessutom, det har flera faktorer, men den viktigaste är ju att substansrabatten kommer minska, och sen så kommer det ju med det här köptrycket som uppstår också minska på något sätt. Så det är lite märkligt att de inte väljer göra det. Plus att hade man återköpt aktier så hade man ju haft kvar pengarna så tillvida att skulle de hitta något riktigt förvärv så hade de ju kunnat sälja Kinneviks aktierna så länge de inte stämplar bort dem. Så jag tycker det var lite märkligt, tycker jag. Och det är ju förtroende. Den här så höga rabatten som sticker ut mot övriga investmentbolag är ju en slags förtroendekrisbetyg på Kinnevik idag. Och ja, det var väl bra att de delade ut pengar, men de har mycket kvar att göra.
Och jo, men visst är det så. Nu får vi se, nu ska de koncentrera sig på 5 kärninnehav här och som står för nästan halva portföljvärdet efter den här utdelningen. Och de växer ju kraftigt, så att äger man Kinnevik i det här läget får man sitta stilla i båten och se om de faktiskt lyckas leverera helt enkelt.
Ja, alltså det, jag ska inte... Kinnevik har ju varit fantastiska på MSA-skin de senaste... Ja, det är väl 50 år sedan nu ungefär när Jan Stenbeck tog kontrollen över bolaget där på någon biograf i Stockholm. Och de har lyckats omvandla sig från ett skogsbolag till ett telebolag till ett internetbolag och sen så Zalando och nu då. Det är möjligt att de även lyckas den här gången, men marknaden ser inte ut att tro på det riktigt i alla fall. Men den som lever får se.
Nej, och den här lilla pusselbiten att de gamla stora ägarna hellre vill ha pengar, det också ger lite att man funderar på det här med strategin och hur engagerade de är. Och så jag förstår att det är en balansgång att göra det här, men det känns som det hämmar lite.
Ja, och den balansgången har ju inte riktigt funnits tidigare, för det var ju inte... Liksom, då var ju inte Kinnevik känt som något stort utdelande bolag, utan man investerade i befintlig verksamhet och ny verksamhet, och det liksom var, man visste att det var liksom tillväxtfokusering snarare än att vara ett utdelande bolag på det sättet som man... Nu är det ju liksom lite sprittliga bild. Jag skulle tro att många inom Kinnevik vill liksom satsa vidare och ha pengar till att köpa fyndköpa om det går neråt nu i de här techsektorn. Men om en del av ägarna hellre vill ha kontanter så blir det ju lite målkonflikt där, och det är ju aldrig bra i ett bolag.
Ska vi gå vidare här? Det kom ju en stor affär igår kvällhär när kinesiska Geely säljer sina B-aktier i Volvo för 14 miljarder drygt där, och de lyckades sälja dem en ganska låg rabatt, 2%. Men dock behåller de sina A-aktier som innebär makten. Har du någonting att säga om den affären?
Ja, det kan man väl. Alltså Geely har ju, till skillnad från när de köpte aktierna av Christer Gardell för i december 2017, så har ju Geely numera ett kapitalbehov, känner vi till. Så att de sålde aktier var väl liksom ingen chock, men att från aktiemarknadens perspektiv hade man ju velat se att de även lämnar ifrån sig makten, men den behölls ju i stort sett intakt nu eftersom de sålde bara samtliga B-aktier och inga A-aktier egentligen. Så de är fortfarande röstmässigt en väldigt stor ägare. Ja, vi får se. Det som jag tror att alla inom Volvo och Fredrik Lundberg som är storägare vill göra, man vill säkert komma över de där A-aktierna på något sätt. Jag förordar en slags Einax-lösning, som när Volvo försökte köpa Scania på 90-talet, misslyckades med det och blev sittande med röststarka Scania-aktier, satte dem på börsen och så köpte Scania tillbaka sina Scania-aktier. Och tänk om Volvo kunde köpa tillbaka sina A-aktier, det skulle ge en riktig boost för den där aktien.
Det var ju att lösa upp det hela faktiskt. Och det kan man väl nämna också att det är ju inte alla som tycker att med AB-aktier är jättepositivt. De svenska bolagen har ju fått kritik för det, bland annat de här ISS som rekommenderar institutioner hur de ska rösta. Och så har ju röstat mot många styrelser i våra bolag just därför att de inte gillar det här med A-aktier. Och det, tittar man på såna här ESG-betyg och sånt, så är det ju... Vill man inte ha att det ska vara olika typer av aktier där mer har mer rätt, makt och så än vad andra har.
Jag tror det där tillhör lite dåtiden, alltså att nya bolag som startas och kommer in på börsen har mindre utsträckning differentierad rösträtt i sina aktieslag än vad var. Det fanns ju liksom på den tiden, det var liksom börsnoteringar på radion 1:30, på P2 var det nog faktiskt. Då var det liksom dito A och dito B, då hade alla bolag A och B-aktier. Jag har ju en del stämplat om dem, men det finns kvar bland de här klassiska bolagen. Men,
precis, och på den tiden hade de ju faktiskt också fria och bundna aktier, precis, där utlänningar bara fick äga fria. Men den grejen försvann ju, så att det går ju att ändra om man vill.
Så är det.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu har jag ju pratat mycket om rapporter här. Du följer ju extra noggrant våra banker här. Och Nordea var först ut, eller hittills den enda av storbanken vi har fått, TF Bank också. Men vad tyckte du om Nordea?
Jag tog faktiskt med Nordea som lite case idag här. För jag tyckte att det var många grejer som faktiskt talar för Nordea här. Man blev lite förvirrad för att vinsten kom in väldigt mycket bättre än väntat. Den ökade 19% till 1,4 miljarder euro. Det var 15% bättre än förhandstippat. Men det som händer där är att man har nu under åren här 2016 till 2023 satt av mycket pengar till den ECBs resolutionsfond. För Nordeas del så rör det sig om runt typ 2,5 miljard per år. Nu är den här fonden full, så då slapp man göra det i år. Och det hade liksom ingen riktigt räknat med. Och när det här kom så förstod man inte riktigt vad som hade hänt här, utan det klarnade ju sen på morgonen. Och den fonden är så här att nu är den full. Skulle risken i marknaden öka eller att då den inlåningen ökar väldigt kraftigt, för hur mycket man betalar är lite kopplat till det här med hur mycket insättningar som är garanterade. Då kanske de får behöva betala igen, men i år lär det inte bli mer i alla fall, så det var ju lite positivt. Och sedan så tycker jag också att det var bra faktiskt att de behålla inlåningsvolymerna i princip oförändrade mot samma period förra året. Och trots att företag tagit ut en hel del likviditet. Däremot har hushållen sparat, så deras inlåning hade ökat ett par procent. Och totala utlåningen hade ökat 3% också senaste året. Så att även om man kämpar med en svagare marknad och man kommenterar flera gånger att man inte tar affärer som inte är lönsamma, så att säga, så ser det rätt bra ut här. Och man under den här representationen som man höll sen för analytiker och investerare, så lyfter man fram flera gånger också att räntenettot som det ser ut nu är ganska, som man säger, resilient, alltså det är motståndskraftigt, det tål en del. Så att det beror ju på liksom hur snabbt och hur ofta centralbankerna kommer sänka räntan. Men det beror ju också då på, du kan ju få att det här väger upp, att kommer räntan ner lite så kan öka intresset för att låna, så då stiger volymerna. Så det är en lite balansgång där, men så här långt har man faktiskt klarat det bra och räntenettot ökade 11%, vilket var helt okej. Sen har Nordea fortfarande en stor kapitalbuffert. Man har en buffert som är på 5,1% över lagstadgade kapitalkravet. Så att där räknar man att det blir mer återköp. De gör ju det kontinuerligt för att hålla kapitalstrukturen optimal. Men det som hände där igår var att vi hade väl räknat flera stycken att man liksom skulle få reda på när nästa program drar igång, så att säga. Men nu håller ECB på att titta över Nordeas kapitalmodeller, det vill säga hur man beräknar risk och såna här grejer. Och då väntar man med återköp till det är klart, så att säga. Och man sa då under den här presentationen att man ser det som, ja, som en artighetsgest, så att säga. Att man vill ha en god relation med sin tillsynsmyndighet, och då är det bättre att avvakta. Och för deras del är det liksom ingen panik. Pengarna sitter där de sitter, och vi vet att de har intentionen att göra återköp så snart det här kommer igång. Men det är ju en stöttande faktor för aktiekursen, så att man blev väl lite så här besviken att inte det kom igång här.
Det var väl det som gjorde att aktien handlades runt nollan egentligen hela dagen, för rapporten var ju så pass bra så att den borde ha gått upp lite på det.
Jag tycker det, så det här var lite besvikelse. Sen tittar man på värderingen, så vinstvärderingen, så handlas det om till PE strax under 8 nu, och det är väldigt lågt, vilket gör att man redan prisar in en osäkerhet här. Och i prognoserna då att vinsten ska öka drygt 2% i år här. Och jag ser väl liksom att chansen ligger mer på uppsidan, att det faktiskt kan bli bättre här. Så att jag tycker den ser lite intressant nu och plocka upp faktiskt.
Och kreditförlusterna var ju överraskande låga också. De överraskade väl lite negativt om jag minns rätt, Q4 på kreditförlusterna, men här så här var de lägre.
Precis, här var de lägre. Så att det är lite det som vår kollega Martin Räck skrev här. Man kan säga, man tittar noga på det, att kreditkvaliteten har försämrat lite för att man har flyttat fler kunder till steg 2, det vill säga att risken har ökat. Men det är liksom inga reella förluster eller konkurser bland bolagen eller någonting sådant, utan det är mer man kan se det som att vaksamheten ökar, och det hör ju också ihop nu vad som kommer att hända med konjunkturen och såna här saker.
Precis, och så har du ett aktietips till med dig?
Ja, vi fick ju en rapport i morse här nu faktiskt, Avanza, som har haft motigt får man väl säga här. Aktien är ner 7% senaste året när börsen är upp 10, och det som har hänt där är ju förutom lite turbulens med vd-byte och såna här saker, så har det ju varit tuffare. Man har levt väldigt mycket på räntenettot senaste året. Men man fick nu, så fick man faktiskt en nettovinst som ökade 11% jämfört med första kvartalet i fjol. Och det var också 3% bättre än prognoser. Fortfarande är räntenettot största intäktskällan. Det står för 43% av totala intäkt, vilket är väldigt mycket för den typen av bank. Normalt är det ju courtage, det vill säga intäkt från handel av värdepapper och sånt man har levt på. Det fortsatte däremot ner 5% till 217 miljoner. Men det som var lite kul är att man ser nu att det här intresset för utlandshandel har kommit igång igen. Bland annat har det varit stort intresse för AI. Mm. Och det syns då i valutanettot då, som ökade 19% här. Och det vet vi ju liksom, Avanza brukar ju gå bra när det är de här perioderna med hype. Det var ju bitcoin-certifikat ett tag, det var ju de här amerikanska GameStop och de här aktierna, och det har varit liksom, nu har det ju varit mycket Nvidia och Tesla och såna här grejer här. Och sedan visste vi innan att både kundtillväxt och sparkapital ökar bra. Däremot den här överraskningen i rapporten kom framförallt på kostnadssidan, som ökade mindre väntat 5% mot väntat 10 ungefär, vilket är den ökningstakt de har guidat på hela året. Mm. Jag tror att det har att göra med att man har liksom legat lite lågt nu med den här vd-turbulensen. Den nya vdn Gustav Unge, som skrev under den här rapporten, han har ju bara liksom jobbat sista veckan på kvartalet. Innan var det ju verksamhetschefen Gunnar Olsson var ju tillförordnad från november fram till dess. Så då är det väl kanske logiskt att man kanske ligger lite lågt med investeringar och sånt där.
Precis.
Men det som man kan också ha med sig om man tittar på Avanza nu, det är ju att det kanske blir lite tuffare konkurrens, tänker jag. De vill ju ha en andel på 10% av den svenska sparbanken 2025. Nu ligger de på 7,1. Men vi får ju nya aktörer nu. Vi har ju det här gänget som gick från Avanza till Carnegie och startade upp det här Montrose. De vänder sig, ska ju göra liksom, vänder sig till lite större och lite mer aktiva kunder som vill ha en modernare private banking. ABG startar motsvarande private banking också mot det här segmentet. Så risken är väl att det kanske blir lite mer tryck kan jag tänka mig på Avanza och Nordnets största och lönsammaste kunder.
Precis, men som sagt, än så länge tyckte jag kundintaget var väldigt bra under första kvartalet. Men det är ju något för framtiden att kolla upp.
Det är det, för du får det att det fylls på liksom, men de måste ju se till också att de inte tappar några. Överlag liksom, för att summera upp det där, så har värderingen kommit ner jättemycket på Avanza. Den handlas ju strax under P18 på årets förväntade vinst. Och då ligger snittprognosen bara på vinsttillväxt där också på drygt 2%. Och det, jag tycker att det kan vara lite väl lågt om vi ändå kan få en hyggligt börsår här 2024. Alltså, de som är börsoptimister kan mycket väl plocka upp det på såna här dagar när de får lite stryk.
Precis. Om jag ska ta med något litet case också bland de här 21, och de är till och med lite fler då, för det har kommit tre bolag till idag här på Stockholmsbörsen, så är det 24 någon som jag tycker sticker ut i rapporten, som i och för sig fick ganska bra betalt för rapporten igår också. Det var, eller i torsdags, det var ju AK Group, underleverantör, och det som imponerade på mig där var rörelsemarginalens förbättringen som var trots att försäljningen var oförändrad, och den har också kommit ner i pris från sina toppnivåer och är ett riktigt bra bolag. Så jag undrar om inte den där kan fortsätta upp lite grann. Det finns ju, och det har nog både du och jag skrivit om Agneta, att det är sådär, rapportvinnare tenderar att fortsätta vara vinnare under en period även efter rapporten. Och det skulle kunna gälla AK Group här, tycker jag, för det var så pass bra rapporten då. Så det är väl den lilla aktietips jag har med mig denna veckas analyspodd.
Ja, det var inte ett dumt tips. Och särskilt när det är den typen av bolag man kanske har glömt bort lite, så brukar det där hålla i sig. Jag hade skrev det här veckans aktie också som denna veckan, och då skrev jag om det här djurhälsovårdsbolaget Vimian som växer snabbt. De kom in på First North där sommaren 2021 när det var väldigt hype på den här typen av bolag som har vuxit kraftigt genom förvärv och även har en del belåning. Värderades ju väldigt högt då. Sedan har kursen kommit ner 72% sen toppen, men det är inte så mycket bolagets fel, utan det är mer inställning till marknaden. Men det som gör att de är intressanta nu är att de gör ett riktigt krafttag, får man väl säga. De har tagit in en ny vd vid årsskiftet som heter Patrik Eriksson, som kommer från Nobel Biotech, som är duktig på den här medicintekniksidan. De tog in en ny ordförande nu som kommer att väljas in här vid stämman i maj, och det är han Magnus Velander som var vd på Thule. Honom känner du säkert till, Ulf.
Mycket väl.
Och han har ju gott rykte i marknaden. Plus att man nu tog in 1,6 miljarder i en ny emission. Det är ganska stort, eftersom de ligger på ett börsvärde på 17 miljarder, så är det ju ändå ganska bra kapitaltillskott. Och det är ett bolag som växer snabbt. De senaste 5 åren har omsättningen ökat i snitt 67% per år, och justerade rörelseresultatet EBITDA med 87%. De har gjort en del förvärv. De har under de här åren adderat 110 miljoner euro i omsättning och 30 miljoner i rörelseresultat. Och det är liksom ungefär en tredjedel av vad de nu omsatte här 2023. För då kom omsättningen upp i 332 miljoner och de hade ett justerat rörelseresultat på 87. Det vill man nu öka till 300 miljoner år 2030. Och ska det funka så måste de hålla samma tempo, så att säga, att rörelseresultatet ska öka med ungefär 19% per år fram till dess. Och när man pratar med bolaget så är man ju intresserad av liksom, hur ska det här funka? Mm. Och de tror att de pengarna de har tagit in nu kommer att räcka för att nå det här målet. Sen i och med att det är sådana bolag som har gjort mycket förvärv, så finns det ju en del synergier som kommer att bidra här till att marginalerna höjs lite. Och det är framförallt synergier inom inköp och sådana här, och försäljning som underlättar, eftersom de har många produktbolag, så att säga, som säljer till olika saker. Så när de kommer in i deras nätverk så får de automatiskt tillgång till mer kunder här. Så att jag tycker det här ser intressant ut. De handlas till 21 gånger vår vinstprognos på nästa år här, och nu handlades, har de legat på 33-36. Många av de här bolagen som är lite jämförbara är dock större, men det är liksom ingen värdering som sticker ut, så man bara liksom antar att de fortfarande skulle gå handlas på runt 30 gånger vinsten om ett år, så finns det ju en uppsida på 40% då, så att säga. Så att jag tycker det ser spännande ut, men det behöver ju vara ändå en, vi får ju inte ha några kraftiga ränteuppgångar, utan det får ju vara en marknad där man är lite sugen på tillväxtbolag. Plus att de planerar ett listbyte till börsens stora lista här inom ett år, vilket också kan ge lite draghjälp, så att säga.
Bra, då har vi börjat i Israel och Iran och vidare till börsen, och sen så tre köptips här.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Det kanske är dags att titta vad som händer i nästa vecka också, eller?
Det tycker jag vi kan göra, för att det kommer ju nästa vecka, får man säga, väl kulmen på rapportfloden, åtminstone när det gäller stora bolag. Vi har på måndag har vi Sandvik och Getinge, och sen kommer misstänka att du kommer att sitta i tv-rutan de andra dagarna här igen.
Precis, tisdag, onsdag, torsdag, fredag är det morgonsändningar.
Precis, och det är ju en hel radda med bolag. Om man nämner några höjdpunkter, som på tisdag har du JM, Nordnet, Aleima, du har Tesla efter USA-stängning, du har Hemnet, du har Viaplay som har haft det riktigt tufft här, och på onsdag så är det Handelsbanken och SEB. Bägge bankerna kommer tidigt på morgonen. Och så har du Husqvarna och Intrum, Volvo Car, Evolution, SSAB och Atlas vid lunch sen. Och på torsdag så är det Axfood och Swedbank och Telia, Astra bland annat. Och även fredagen är faktiskt en tung rapportdag. Det brukar det normalt inte vara. Mm. Men då har du Electrolux och du har Cloetta och Hexagon och Hexatronic och Saab och SBB och ett helt gäng här. Så att det finns nog grejer att snacka om i nästa veckas podd också, antar jag.
Det är jag helt övertygad om.
Ska vi nöja oss med det här, eller är det någonting du vill skicka med till lyssnarna?
Nej, inte mer att tacka för att de har lyssnat på oss, och så syns vi om en vecka igen, och då med ännu mer rapportsnack, får vi anta.
Ja, och tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson, och Ulf Pettersson. Hej då!
Tack, hej!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.